Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Du lyssnar på en produktion av Novel Studios.
Ja, men alltså, du säger ju till mig att det gick bra på mötet, men det gjorde du ju inte helt och hållet. Berätta om det istället, så spår vi tid.
Jo, men tanken var ju... Jag skulle ju... Vi pratade om det. Jag skulle gå dit, jag skulle skärpa mig. Och jag gjorde det också, i säkert en halvtimme. Och sen kan man väl säga att jag fick ett återfall helt enkelt. Det spelar ingen roll vad jag bestämt mig för innan. Jag hatar dem.
Det här är en dramatiserad terapi som är inspirerad av ett autentiskt fall. För att inte klienten ska gå att identifiera är olika fakta och skeenden ändrade. Klientens röst är en skådespelares. Psykologen är Olof Risberg som har arbetat med våld och övergrepp bland barn och ungdomar i 30 år. Du lyssnar på den sjunde delen av pojkmottagningen.
Jag har fått brev från barn- och ungdomspsykiatrin och socialförvaltningen som har träffat Emil. De ser positivt på hans utveckling och särskilt nämner de, inte helt oväntat, att han har börjat jobba. Och där är vi helt eniga, det är ett stort framsteg. Så här skriver socialsekreteraren. Vi ser flera tecken på mognad och förändrade beteendemönster. Det är mycket positivt att Emil har börjat reflektera och börjat se konsekvenser av ett destruktivt beteende. Emil är under nästan hela mötet mycket vältalig och artig. Vi ser tydligt och med glädje hur begåvad han är. Slutcitat. Det känns bra att socialtjänsten formulerar en viss optimism. Sen skedde tydligen det som inte fick ske. Emil fick ett utbrott och mötet slutade i kaos. Jag läser vidare ur socialsekreterarens brev. Under avslutande diskussion om insatsbehov fick Emil plötsligt ett raserianfall och slängde en stol i golvet. Han skrek "Raus, kvinna!" till Yvonne som försökte ingripa. Under några minuter uppfattade samtliga närvarande på mötet Emil som hotfull. Mötet avslutades utan Emils närvaro. Vi var ändå eniga om att rekommendera fortsatt terapi på pojkmottagningen som ska pågå tills vidare med uppföljande utvärderingsmöte om 6 månader. Slutcitat. Det här haveriet är naturligtvis viktigt och vi måste prata om det idag. Jag ska börja med att höra hur det går för Emil att jobba på bondgården. Det här är pojkmottagningen. Berätta om jobbet. Hur går det?
Jo, men vad fan, det är kul tycker jag. Det... Kjell, han... Ja, men han har satsat det liksom som en industri typ. Det...
Hur då?
Ja, men allt är mekaniserat liksom. Det är allt från utfodring, mockning och sånt.
Okej. Du sa att du skulle jobba med Osama bin Ladens brorsa. Hur är han då?
Ja, Osamas syrra var det visst. Men hon är schysst. Linn heter hon. Hon och Kjell är släkt på något vis. Hon Men hon jobbar bara där tillfälligt. Hon behöver pengarna för att... ja, eller egentligen så vill hon inte jobba med grisar så, utan hon vill... hon är musiker, hon vill spela musik.
Kul.
Ja. Hon är sjukt duktig faktiskt. Hon... hon skriver bra låtar och jag har lyssnat där på... Hon finns på SoundCloud.
Okej. Okay. Du, jobbar ni bra ihop?
Ja, för fan, det... Ja, verkligen. Hon är... Hon, nej, men hon är grym alltså. Hon är stark som ett djur. Hon bara ställer skåpet där det ska stå. Hon säger vad jag ska göra. Det är grymt. Hon... ja, men det är skitviktigt att man är där på, eller liksom är där i tid på morgonen, att man sköter sig. Och jag tycker liksom inte att det är så jävla vidrigt faktiskt. Det är tydligt, det är stenhårt jobb i 2 timmar och sen så är det frukost, helt sjukt bra frukost alltså. Det är gröt och hembakt bröd och massor med pålägg och kaffe och ägg och jag vet inte allt. Det är Kjells fru alltså. Jävlar, hon är en riktig fosterlandskvinna liksom. Hon bara står och rör i grytorna och bakar bullar. Det är grymt alltså.
Det låter som att du trivs. Du jobbar ju hårt nu. Hur sover du om nätterna?
Ja, men det går upp och ner. Det... när jag kommer hem efter jobbet så är jag helt slut. Orkar ingenting. Det är tyngre än vad jag trodde faktiskt. Men jag har kommit på att jag kan inte gå och lägga mig innan. Eller jag kan inte gå och lägga mig direkt när jag kommer hem, utan då är det kört liksom. Jag måste hålla ut till 10 minst innan jag somnar.
Men det låter ju ändå som att det fungerar bra och att du trivs med att jobba. Jag tycker det är ett stort steg, Emil.
Ja, får vi se hur länge man orkar på.
Har du slaktat någonting då?
Nej, jag har bara tittat på faktiskt. Jag får inte slakta, jag är för ung.
Hur går det till?
Ja, men först bedövas grisen och sen så är det typ som en bultpistol. Och Kjell bara trycker den mot pannan och så puff. Då är det slut. Över. Helt smärtfritt, om du undrar.
Men det låter ju bra.
Mm. Men sen så är det sjukt viktigt att hänga upp kroppen och tömma den på blod. Jag har lärt mig man ska sticka.
Berätta, jag vet ingenting.
Man hänger upp grisen i bakbenen och så sticker man ganska djupt i halsen här typ. Eller liksom, ja. Fast på grisen då. Och så rinner allt blod ut i typ en hink. Sånt gött som vi slafsar i oss när vi äter blodpudding.
Hur är Kjell?
Han är skön. Han är född på gården där och... han gillar faktiskt sina grisar, det kan man inte tro. Men han... ja, men du ska se när han håller på. Alltså när det är någon som är skadad eller sjuk eller så. Du vet, han daltar med dem som en jävla bebis typ.
Vad tycker du om det?
Jo, det är fint. Eller jag vet inte. Det handlar ju liksom bara om pengar egentligen. En självdöd gris är ju dålig business liksom. Det.
Alltså det låter som en helt ny värld har öppnat sig för dig.
Jo, men det kan man väl säga. Du vet, det är faktiskt... jävligt ovant på något sätt. Det är fan ont i hela kroppen.
Var du nervöst första dagen?
Oh, gud alltså. Jag ångrar mig direkt när du vanväckte mig på morgonen. Jag tänkte liksom, vad fan har jag gjort liksom. Jag fick ont i magen och så in i helvete och sprang på toa med rännskita hela förmiddagen. Det var liksom jävla kaos. Jag skulle gå bredvid Kjell liksom. Jag fick ju ta en paus hela tiden.
Blev han sur?
Jag vet inte det. Nej, han sa inget om det, men det blev ju bättre och bättre ju mer dagen gick. Så. Men han sa att jag hade talang för grisar faktiskt. Han skulle bara veta, du vet. Att jag är en arbetsskygg nasse. Det är inte så konstigt att jag har bra hand med grisar just, eller?
Emil... du har funderat mycket på om du har en diagnos, om du har Asperger eller autism.
Mm.
Men när du beskriver hur du har det på jobbet så låter det ju inte som att du avviker på minsta sätt. Du berättar ingående om entusiasm, om ditt jobb och om de som jobbar där.
Kanske, jag vet inte.
Jag uppfattar dig faktiskt som en helt vanlig tonåring.
Mm-hmm.
BUP-mötet då? Hur gick det?
Ja, men det gick väl bra. Det... inga konstigheter. Fick ledigt i 3 timmar så jag kunde vara där. Och...
så det gick bra?
Ja, men det gick väl ganska bra tycker jag.
Du har fått ett brev från Barbro här, din handläggare.
Mm-hmm. Ja, vad står det där då?
Nej, men det står att det var mycket som var bra.
Ja, men jag sa ju det.
Men det står ju också något mer.
Ja, okej. Vad står det där då?
Du vill inte berätta själv.
Vad fan ska jag sitta? Är det något jävla förhör, Olof? Du ser ju vad det står själv. Läs då.
Ja, men det står att mötet spårar ur. Att du fick ett utbrott.
Jo, jag fick ett spel när de började älta och tjata och tjata. Okej, yes.
Vad gjorde du?
Nej, men jag sa väl åt dem att skärpa sig, att de får skärpa till sig liksom.
Ja, alltså det står ju att du sa Raus kvinna ja. Till Yvonne.
Ja. Jo, men jag säger ju det, att jag fick ett spel. Men det är inte så jävla farligt, det är ju...
Ja, men alltså du säger ju till mig att det gick bra på mötet, men det gjorde du ju inte helt och hållet. Mm. Berätta om det istället så spar
ja,
vi tid.
Okej. Okay. Ja, men nu vet du ju det, så att då kanske inte behöver... Du vet det nu, så att...
Ja.
Jo, men tanken var ju... Jag skulle ju... Vi pratade ju om det. Jag skulle gå dit, jag skulle skärpa mig. Jag skulle knyta in näven i fickan när jag kände att det höll på att bubbla över, liksom. Och jag gjorde det också, i säkert en halvtimme. Och sen kan man väl säga att jag fick ett återfall, helt enkelt. Men alltså, de där jävla människorna... Jag vet inte, det spelar liksom ingen roll. Jag snedtänder. Det spelar ingen roll vad jag bestämt mig för innan. Jag hatar dem. Jag hatar när de sitter alla mot mig som en jävla kärringarmé. Liksom. De tjatar.
Vad tjatar de om?
De tjatar om allt. De tjatar om skolan, de tjatar om framtiden, ansvar. Jag, liksom, det, jag fattar inte hur de står ut med sig själva. Jag fattar inte hur de orkar höra sina jävla röster liksom.
Nej. Alltså de pratar ju om framtid och ansvar. Och det är väl ungefär vad du går och funderar på själv.
Ja, det är vad jag går och funderar på själv. Men de blir ju aldrig nöjda liksom. Jag jobbar ju för fan, jag sköter ju mig, jag gör ju allt det.
Och de tog ju upp de här positiva sakerna också på mötet, eller hur? De vet ju om att du anstränger dig och att du jobbar och att du faktiskt utvecklas.
Mm.
Det sa de väl?
Ja. Jo, men kan de inte vara nöjda med det då? Det är liksom som att de... Det är som att de måste bara stämpla mig i pannan. Med samma jävla bultpistol som Kjell skjuter grisar med. Det är ju så. Det verkar ju inte spela någon roll vad jag gör. Vad jag säger, vad jag gör. Eller hur?
Nej, men enligt brevet här nu då, så var det mesta på mötet positivt. Och, alltså promenaderna, att du sover bättre, att du sköter dig, att du har börjat jobba... Det står också att du tycker vårt samarbete är bra för dig. Du fick alltså mycket återkoppling om alla framsteg du gjort. Men sen så var det en enda sak som fick dig att spåra ur.
Jag blev ju förbannad, säger jag. Det spelar väl ingen roll om det är en sak. Nej, men en sak, jag blev arg då.
Ja, och vad blev du arg på?
Jag vet inte, det är... Yvonne, jag blev arg. Yvonne, jag vet inte vad det var. Jo, Yvonne, jag... Alltså hon blir för fan aldrig nöjd. Hon säger ju för fan ingen... Hon säger fan inte ett ljud. Hon säger ingenting om ryska lektionerna till exempel.
Mm.
Eller att det nästan aldrig är något bråk hemma längre. Till exempel. Inte ett ljud säger de om det. Sitter bara... Sucka, en jävla kärring. Inte ett ljud.
Och det gjorde dig besviken.
Jag tycker bara att det är så jävla skevt.
Ja.
Att hon inte kan... Jag försöker liksom.
Ja.
Hon säger ingenting om det.
Nej. Och du tycker att Yvonne borde ha sagt någonting mer positivt.
Ja, jag tycker att hon skulle sagt något mer positivt, ja. Nej, det är... Sitter och suckar liksom. Sitter och allt så jävla jobbigt, sitter och suckar.
Och då skriker du Raus kvinna.
Ja, då skriker jag Raus kvinna, för hon kan dra åt helvete om hon ska bete sig så. Då är det Raus kvinna.
Ja. Och så hade du slängt en stol också. Och de hade upplevt dig som jävligt hotfull.
Jag är inte hotfull, det är bara skitsnack.
Vad är det som är skitsnack?
Ja, men de får ju skylla sig själva, eller hur? Jag har ju sagt att jag inte vill vara på de där jävla mötena, de vet ju det. Tvinga de mig dit så de fan tar konsekvenserna av det också. Sitta och tjata som jävla... Fy fan, vad trött jag
är. Det är en hel alltså. Del här nu som står på spel, tänker jag. Jag tänker på också den här kommande rättegången. Och det är så mycket som är bra, ditt jobb. Så här i efterhand, tycker du att din reaktion var rimlig?
Rimlig, det, jag vet inte om det är något att... Men just rimligheten som är något att sträva efter. Det är rätt mycket som är orimligt.
Ja.
Nej, men det kanske var en överreaktion liksom. Det...
Ja. Du har ju pratat med Yvonne om det här efteråt.
I för helvete. Vad vill du att jag ska säga till henne?
Nej, men vad skulle du vilja säga?
Ja, jag skulle vilja säga till exempel att de där ryska lektionerna liksom kan hon ju titta i helvetet efter nu.
Ja.
Det blir inga ryska lektioner nu.
Nej.
Det fattar hon ju liksom, men...
Och du tycker att hon borde ha berättat om dem för SOS?
Jag vet inte. Fan, jag vet inte, kanske. Skitsamma, det spelar ingen roll liksom. Det...
Men på den här rättegången här nu då, som kommer, ska du välta stolar då också?
Ja, då jävla ska du välta stolar, Olof. Fy fan. Jag har blivit så stark nu liksom. De ska få passa sig, jag ska välta stolar. Det är
men...
Hulk Hogan.
Hallå, vad menar du?
Jag menar ingenting, jag snackar skit, Olof. Jag kommer sitta som ett lamm på de åtalades bänk.
Har du träffat din advokat?
Nej, vi har pratat på telefon bara.
Och kommer du att erkänna brotten?
Ja.
Men hade du velat prata mer med din advokat?
Nej.
Men Emil, vill du inte försvara dig?
Försvara mig? Vad fan är det jag ska försvara? Jag är skyldig liksom. Det finns ju för fan filmer från Oslo där jag gör Sieg Heil. Det räcker ju som bevis liksom. De har hittat knark och... Ja, campingutrustningen hittar de ju också i mitt rum. Jag kan inte förneka det.
Du menar pepparspray, batong och butterflyknivar?
Ja, och så de här rånarluvorna då.
Vad ska du med rånarluvor till?
Man har dem för ansiktet på manifestationer och sånt. De här hela vänsterfjollorna har ju hittat iPhone-kameran liksom, så de filmar ju allting hela tiden.
Okej. Okay. Jag har jobbat med många som är kriminella, som du vet. Och de flesta vill ju komma undan så lindrigt som möjligt. Men det känns som att du skiter i vad det blir för straff.
Ja, det gör jag också.
Men det kommer ju att bli böter och samhällstjänst.
Jo, men jag bryr mig inte liksom. Det är... Och böterna, de får väl fogden ta hand om eller någon?
Emil, annan. Jag vill faktiskt att du ska veta att fogden, han kommer ju inte att betala en spänn. Eftersom du är under 18 år så förväntas din mamma betala. Om hon inte kan, vilket hon kanske inte kan, så kommer den här skulden att påföras dig när du blir myndig.
Okej, okay, ja. Yes, jag skiter i vilket.
Alltså det är dig det drabbar. Och för mig är det viktigt att du förstår
jävlar
det.
Jävlar vad du tjatar. Otroligt vad du tjatar.
Ja, jag tycker det här är viktigt. Det blir en skuld. Den försvinner inte. Men du, vad tänker du om själva rättegången då?
Det blir kul.
Vadå kul?
Ja, men Johannes följer med.
Johannes?
Mm. Han tyckte att... ja, men att vi ska passa på och... hålla ett tal i rättssalen om nationalsocialismen. Två enade bröder som står upp för saken liksom.
Så du och Johannes ska skapa ett slags politiskt jippo på din rättegång? Tror du att det kommer att gynna dig?
Nej, det tror jag inte.
Tror du möjligtvis att resultatet kan bli det motsatta?
Vadå?
Jag menar att rätten dömer hårdare för att de blir provocerade.
Ja, men så, ja, så kan det säkert bli, jag vet inte.
Det där kommer ju bara du att förlora på. Mm. Vad är skälet till att du tycker att Johannes ska följa med?
Jo, men ja, det blir kul, säger jag ju.
Alltså, jag tycker ju inte att det här är kul. Det här kommer ju bara att ställa till det ytterligare. Om du tänker på för- och nackdelar, är det smart att Johannes överhuvudtaget är med?
Nej, det är inte smart, men det är kul.
Ja, jag tycker du ska tänka efter.
Du tycker att jag ska skärpa till mig, eller vad?
Ja, faktiskt. Mm. Alltså, det här är ingen lek, Emil. Vi gör plus och minus på att Johannes är med på rättegången. Vad finns det för plus?
Att det blir kul.
Kommer du på något annat plus än att det blir kul?
Nej, det gör jag inte.
Men ni får ju ut ett budskap.
Det är ingen där som bryr sig eller lyssnar på oss. Den här rättegången, det kommer inte sändas på CNN direkt.
Nej. Vad blir det för minus då?
Folk tycker väl att jag är en idiot liksom. Jag kanske får strängare straff, vem vet.
Ja, det är möjligt. Tänk om du skulle bli inlåst.
Ja, det suger ju. Men jag menar, det positiva i så fall är att jag slipper att gå upp 6 på morgonen och lukta som en gris när jag kommer hem på kvällen. Så.
Emil står i ett vägskäl och slits mellan olika krafter. Han pendlar mellan olika lägen och mellan olika mognadsnivåer, känslomässigt och verbalt. Han står med ena foten i ett begynnande vuxenliv med ett första jobb han verkar trivas med. Och den andra foten är kvar i det gamla välkända där hans attityd och jargong är arrogant och omogen. Emils dåliga impulskontroll är ett problem som för så många unga killar. Hans utbrott på BUP-mötet verkar faktiskt delvis handla om att han kände sig sårad av Yvonne. Kanske har ryska lektionerna betytt mer för honom än vad vi har förstått. Om det är så kan man till och med säga att det var rimligt att han blev provocerad eller sårad av att hon inte berättade om något positivt. När rättegången kom på tal så märkte jag att jag fick en uppfostrande ton. Men jag tycker faktiskt att min uppgift är också att skydda Emil. En politisk vildhjärna som Johannes ska inte få ett forum där han kan glänsa på bekostnad av Emil, som ju dessutom sitter åtalad. Jag vet ju att rätten skulle kunna tröttna.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Jag har tänkt på en grej, eller jag har tänkt på en annan sak. Det här att vi ska dö, liksom.
Du har pratat om det förut. Ditt intresse för gränsen mellan liv och död.
Nej, men det är inte det jag menar. Utan nej, men jag har bara tänkt på liksom att det är ju helt sjukt, liksom. Det är för jävligt att vi ska dö. Att vi håller på här. Vi stretar på, liksom, fast vi vet att det är helt meningslöst egentligen.
Okej.
Okay. Nej, men det är bara för att min morfar har fått lungcancer.
Okej. Okay. Vi har aldrig pratat om din morfar.
Nej. Nej, men det är inte så konstigt. Jag har ingen kontakt med honom. Morsan berättar för mig så.
Har du och morfar haft kontakt tidigare?
Ja, absolut. När jag var liten så... Ja.
Berätta om honom. Vad heter han? Var bor han?
Han heter Staffan. Och han bor i Täby. Ja. Nej, men han var snäll mot mig när jag var liten, liksom. Även om han söp ibland så... Han hade en bilverkstad och... När han var yngre så körde han rally. Jag tror faktiskt att han kom trea i SM vid något tillfälle.
Jaha. Du säger, Emil, att han var snäll.
Ja, det var han. Ja, men det var sjukt kul att åka bil med han. Liksom han morsan blev helt jävla galen för hon visste att han körde som en jävla galning. Som en idiot, liksom. Ibland så åkte vi ut på mindre vägar och sånt och herrejävlar vad det gick alltså. Jag satt i hans knä och fick styra till och med vid något tillfälle.
Okej.
Jag heter också Staffan faktiskt. Efter honom.
Och nu har han fått cancer.
Ja, det är väl ändå själva fan liksom. Morsan sa det till mig förra veckan när hon ringde. Och ja, de har haft dålig kontakt i alla år och jag vet att morfar har gett upp om morsan. Vet du vad jag tänkte när hon ringde?
Nej.
Tänkte att hon fejkrät. Att hon nu bara fått ett till skäl och hälla i sig ännu mer sprit. Att nu så är det så jävla synd om henne. Helt otroligt. Att den som super liksom alltid kan komma på ett sätt och vända det till sig själva, sätta sig själv i centrum. Makalöst.
Berätta mer, vad tänker du?
Ja, men att inte ens när hennes egen farsa ska dö så kan hon tänka på någon annan än sig själv. Men det handlar ju inte om morsan liksom. Det handlar ju inte om henne. Nej. Även om hon beter sig så. Jag vill inte att morfar ska dö liksom. Att han ska ha ont. Visst är det så? Att man har jävligt ont när man har cancer.
Ja. Alltså det varierar ju säkert, men visst. Många har väldigt ont. Hur länge sedan var det ni träffades?
Det var länge sedan.
Vad skulle du vilja göra?
Jag vill fan träffa han. Faktiskt.
Men är det möjligt?
Ja, det tror jag. Eller jag antar det. Jag ringde morsan igår för att höra mer och ta reda på lite grejer, men hon sluddrar bara och ja, Benny Mongot gap och skrek i bakgrunden så jag pallar inte.
Hur har du morfars nummer?
Jag tror det. Jo, det har jag väl.
Men ring honom.
Vadå, nu?
Ja, varför inte? Jag kan gå ut.
Vadå, tycker du att jag ska ringa honom?
Vad vill du?
Men jag tror att jag vill träffa honom.
Du kan alltid ringa och fråga om du får komma.
Ah, jag vet faktiskt inte det.
Lever mormor?
Nej, nej. Nej, hon dog för länge sedan innan jag föddes.
Mm. Vad har du med för minnen av morfar?
Nej, han försökte väl rycka in ibland när morsan var på fyllan. Han var bra på att laga mat, minns jag. Korvstrågan och för sådana saker som... Sånt där som morsan aldrig skulle göra.
Gjorde du och morfar något mer tillsammans?
Jo, men det... Han hade ett luftgevär som vi sköt med. Det var med han som jag började skjuta faktiskt.
Är det luftgeväret du har nu?
Ja.
Alltså det låter ju som att din morfar var en viktig person för dig. Men sen tappade ni kontakten.
Mm. Jo, när jag började strula så tror jag att han tröttnade. Han kom väl att tänka på hur morsan alltid hållit på i alla år. När jag kom till fosterhem så orkade jag inte snacka mer med han.
Du orkade inte?
Jag tyckte väl det var jobbigt.
Var du rädd att morfar skulle vara ledsen eller besviken?
Mm, ja, men jag kände mig helt misslyckad. Att det bara var skit och problem.
Men hörde han inte av sig?
Hur gjorde han? Men jag svarade inte. Aldrig faktiskt. Jag ville väl dra ett streck över allt. Börja om, antar jag. Eller jag vet inte det. Gick ju i och för sig rätt fort tills jag fattade att det inte skulle bli något börja om heller.
Berätta mer.
Nej, men jag fattade ju liksom att det var jag mot dem. Jag mot världen. Och så sket jag i min gamla familj. Och min nya med, för den delen. Som du vet.
Är det inte läge för att du tar kontakt igen? Jag menar, nu har morfar cancer.
Mm. Ja, det är rätt tungt alltså. Känns tungt.
Ja, jag är säker på att det här är viktigt för dig.
Mm. Jag tycker synd om han.
Ja, men du kan ringa härifrån om du vill.
Du menar nu?
Absolut.
Mm.
Vet du vad du har visat den senaste kvarten?
Nej. Vadå?
Empati. Och att du bryr dig.
Ja, men vad fan, jag testar att ringa då. Annars blir det inte av.
Nej, jag går ut. Hämta mig när du är klar.
Mm, okej. Du, har du ett glas vatten bara?
Det pendlar verkligen. Emil visar sig sårbar och skör. Och är det ett rambrott att låta honom ringa sin morfar från terapirummet? Ja, kanske. Men nu handlar det snarare om att jag ser hur viktigt det här är för Emil. Och jag kan hjälpa honom att gå från ord till handling. Han är arg på sin mamma som enligt Emil finner argument för sitt supande. Och att han genomskådar det. Han kan ha rätt i det. Och det är rimligt och till och med bra att han reagerar. Samtidigt är det ju så att Emil faktiskt har utvecklat en egen liknande strategi. Allt det andras fel. SOS fel. Lärarnas fel. Mobbarnas, invandrarnas. Det är bara det att han inte ser det själv. ännu. Emil har vid upprepade tillfällen sagt att han inte har några känslor för andra människor, att han är empatistörd. Men nu visar han helt andra sidor av sig själv. Det är fantastiskt att få vara med om.
Jävlar, vilken pärs alltså. Wow, kolla, helt svettigt i tanden. Men det gick bra. Han lät trött liksom, men han blev glad att jag ringde och så. Jävlar, vad gammal han lät. Men han ville att jag ska komma. Han ville att jag ska hälsa på liksom. Han bor på ett sånt här hospice eller vad det heter.
Ja, just det, hospice. Du, när sa ni att du skulle komma då?
Jag vet inte. Jag skulle ringa tillbaka sen till honom när jag hade kollat min kalender och så, men alltså fuck, jag vet inte. Jag kommer inte ens ihåg när vi såg sist. Jag tror att det var på min födelsedag eller sånt här. Jag fyllde typ, jag kommer inte ens ihåg. Morsan och han blev osans, tror jag. Och jag drog ut på något sätt, drog därifrån. Men alltså det här är helt sjukt. Han sitter liksom bara några mil härifrån.
Ja, jag vet.
Jag vill hälsa på.
Och jag tycker det låter som en bra idé.
Ja, jag ringer honom sen.
Varför inte nu? Så har du det gjort?
Jag gör det imorgon eller något. Eller när jag kommer hem sen så.
Är du säker?
Alltså egentligen så behöver jag liksom inte kolla i kalendern. Jag vet ju att helgerna går bra. Man behöver inte titta i den för det.
Nej. Men om du ringer nu så är det okej för mig. Se till om du vill att jag går ut.
Okej, jag ringer. Men du, stanna här snälla.
Okej.
Jag ska bara se här. Senast ringde jag. Jag kände till och med igen numret. Kom ihåg det. Okej. Kanske inte hör telefonen. Jag ringer. Tjena, hallå morfar, det är... Hallå, det är Emil igen här. Jo, ja men fint. Ja, absolut. Det var jätte... Tyckte du var fint att höra din röst också. Så det... Du... Men du, jag kollar min kalender här nu och det ser ut som att det liksom... Ja, det funkar bra på helgerna för mig och så. Så att, ja. Ja, när som helst liksom egentligen. Ja, men det går. Ja. Ja, men grymt. Alltså, ska jag typ... eller vill du att jag ska köpa med något eller vad? Vad sa du? Sig? Nej. Ja, sig. Nej, men jag fattar det. Men du, jag hör av mig innan jag kommer då, så... Ja. Ja, okej. Ja, ha det fint morfar. Hej då.
Det lät som det är bra.
Jo, det är det så. Men fan, han lät trött alltså. Tror du att han har ont eller?
Jag vet ju inte. Men jag tycker det var bra att du ringde. Vill han att du skulle köpa cig?
Nej, men det var, jag fattade inte först, men han skojar bara. Han kan ju inte röka cig liksom.
Det verkar ligga i släkten där med att driva.
Ja, det verkar så det.
Du Emil, vi ska avsluta för idag.
Förresten, du borde jag prata med morsan först innan jag åker och träffar honom, eller borde jag fråga om hon vill följa med typ?
Borde och borde, alltså jag tycker inte att det borde någonting. Du har ringt din morfar. Alltså du gör väl som du vill. Jag tycker verkligen att du är modig och det är fint att se hur du bryr dig.
Alltså?
Alltså du känner ju vad du känner. Och det händer ju väldigt mycket i ditt liv just nu, Emil.
Ja, det är rätt snurrigt alltså. Men hur fan ska jag göra med Johannes och rättegången nu då?
Ja, vad vill du?
fan vet vad jag vill. Ja, okej. Det smarta är väl kanske att han inte följer med då. Och att jag försöker hålla käften helt enkelt. Och typ bara säger att jag ångrar mig och att det aldrig mer kommer hända.
Vad menar du? Kommer det aldrig mer hända?
Ja, det är i och för sig det. Det är nog lite mycket att lova kanske. Nej, men vad fan, jag skiter i att ta med Johannes på rättegången i alla fall.
Jag tror att det är ett mycket klokt beslut. Johannes, han riskerar ju ingenting med att hålla på och vräka ur sig politiska manifest. Men du, Emil, du riskerar att förlora väldigt mycket. För att citera dig själv egentligen, det kommer bli jävligt mycket strul.
Mm, jag avstyr skiten.
Bra, Emil. Starkt beslut.
Mm. Ja, okej. Okay. Det var bra så. Det är slut för idag. Eller?
Ja, det är slut för idag. Ha det bra nu.
Du med.
Det här var ett viktigt möte och det är fint att Emil trivs på jobbet. Det är fantastiskt att han klarar att hålla tiderna. Sen tycker jag att Emil återigen är lite insiktslös. Han uttrycker visst förakt för socialtjänsten och barnpsykiatrin. Som att han skulle veta bäst. Att han ens överväger att låta Johannes följa med på rättegången och hålla ett politiskt brandtal vittnar ju om att han inte riktigt förstår allvaret. Det här är faktiskt ett generellt problem med ungdomar som är kriminella. Att hitta tydliga påföljder. Jag menar inte att man ska låsa in unga och kasta bort nyckeln. Men konsekvenserna blir väldigt lindriga och leder sällan till ånger eller bättring. Jag har träffat många ungdomar som bara tycker det är kul att låsas in på SIS. Eller Emil som rycker på axlarna åt böter och låter någon annan betala. Han förstår inte att det blir en skuld hos kronofogden. Ett ärende hos kronofogden försvinner inte, det ska betalas. Jag har träffat unga pojkar som just fått körkort och stoltserar med att riva sönder sina p-böter. Det resulterar alltid i en skuld som förräntas och ska betalas. Och så kom morfar upp. En stor förebild som han inte har nämnt med ett ord tidigare. Det blev tydligt hur skör Emil egentligen är. Det var modigt av honom att ringa upp. Det skulle bli spännande att höra hur det gick så småningom. Tack för att du lyssnar.
Pojkmottagningen är en produktion av Novel Studios. Emils röst, Alexander Jubell. Psykolog, Olof Risberg.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.